Ja, det är bra. Cykelhjälm, pensionsförsäkring, livförsäkring, fordonsförsäkring, tilläggsförsäkring, drulleförsäkring, villaförsäkring. Sjukförsäkring, lösöresförsäkring, försäkringskassan, säkerhetsbälte, reservhjul, reflexspray, reflexväst menar jag, pepparspray, brandlarm, isdubbar, tjuvlarm, flytväst, livbåt, extra utombordare. Reservdunk, sparpengar, bilprovningen, säkerhetsbackup av hårddisken, regelbundet byte av lösenord, krockkuddar, deformationszoner, säkerhetsglas, brandvarnare, fartkameror, bilstol, barnbabyskydd, barnspärr på kökslådor, säkerhetsgrind för trappa, farthinder, dubbelfattning på motorsågen. Sågskydd i byxorna, sågskydd i stövlarna, stålhätta, trampskydd, säkringar, jordfelsbrytare, totalförsvar, civilförsvar, säkerhetspolis och nödficklampa. Har jag glömt någonting när det gäller säkerhet eller? Jag tror det var bara lite skrapa på ytan, va? Eller hur? Vi har ju kärvärd. Hängslen och precis det, och svångrem. Vi vill gärna ha både och, va? Precis det skulle jag säga faktiskt. Alltså, är vi galna i säkerhet eller? Är vi säkerhetssoke? Alltså, det här är en jätteindustri. Företag tjänar jättemycket pengar på det här, eller hur? Alltså, ni skulle kunna fortsätta 10 sidor till, eller hur? Om man tänker efter. Vad mycket säkerhet det finns. Vad mycket säkerhet vi är ute efter, va? Och allt det här är ju, det här är bra grejer, eller hur? Jag säger inte att det här är dåligt. Men om det blir ett inbrott i byn, ja, men då skjuter ju liksom hemlarmsförsäljningen i höjden, eller hur? Oj, vi måste ha något hemlarm, tänker vi då. Vi vill känna oss trygga och säkra. En del av oss är otrygga av sig. Andra är helt orädda. En del är lite mitt emellan. Vi är olika. Jag känner människor som är nästan paranoida och ser faror överallt. Och tänker, usch vad jobbigt. Stackars människa. Det måste vara jobbigt att leva så. När det är jämte faror runt varenda hörn. Men det står ju i Bibeln att de som är starka är skyldiga att hjälpa de som är svaga. Det som är starka ska liksom inte göra narr eller liksom skratta eller förminska åt den här rädslan som en del känner. Den är verklig för dem som känner den. Den ska man ta på allvar. Istället så ska ju de som är starka ska ju hjälpa de som är svaga att känna sig trygga. Eller hur? Sen är det så att vi vill ju gärna ha full koll också hela tiden. Annars kan vi känna oss lite otrygga också. Eller hur? Vad ska hända? Är era val av sittplatser här ett behov av trygghet? Eller är det gammal vana bara? Sitter ni långt bak? Är det för att ni vill smita ut om anden faller? Nej, jag skojar. Förlåt. Har man sin trygghet i Gud, va? Då kan man ju sitta vart som helst, eller hur? Det är ju inget problem. Man kan gå vart som helst i den här världen utan fruktan, va? Har du 100% tillit till Gud, då kan du möta Goliat. Du kan möta Goliat i strid utan fruktan, om så Gud vill. Jag har en extra predikan här om någon vill översätta den. Henrik, nej. Sorry. Om det hjälper.
Försöker köra på.
Eller hur? Lilla David mötte Goliat, va? Helt osannolika odd. Han liksom knäckte han med en liten slunga. Han hade sin trygghet i Gud. Han var inte rädd, va? Förändringar kan vara väldigt jobbigt för vissa också. Vi är olika där som personer också. Är man otrygg och har svårt för förändringar, ja, men då vill man ju gärna hålla i det här. gamla trygga hela tiden. Det är svårt att släppa taget. Man måste jobba med det, va, tror jag. Då kan man fundera på, varför håller jag så hårt i det här världsliga och inte Jesus? Håller vi hårdare i allt det som rör världen av rutiner, vanor, relationer, materiella ting? Håller vi hårdare i det än i Jesus? Då har vi ju problem. Problem att följa med Jesus den dagen han kommer och ska hämta oss. Eller hur? Och om allt annat är viktigare. Vi läser i Bibeln att där ditt hjärta är, där är din skatt. Och det finns något, en sanning i det, eller hur? Jesus ska ju vara vår trygghet. Vi ska ju gärna ha kontroll. Kontroll, kontroll, kontroll. Kontroll över våra liv. Ja, du ska vara herre över alla situationer jämt gärna. Annars visar du svaghet. Har vi dålig kontroll på någon situation, ja, men då anses vi vara lite ansvarslösa. Ja. Man får inte ge kontrollen till någon annan heller. Nej, 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 det går ju inte. Då är man ju, kontroll är heligt, det ska man ha själv. Ger du bort kontrollen, men då är du antagligen svag eller dum eller något. Men hur står det i Bibeln? Vad läser vi i Bibeln om det? Den som är svag är stark, står det. Det här är ju väldigt lustigt, men så står det. Och det är ju därför att om du och jag är svag, då kan Gud göra något i våra liv. Men hur ska Gud kunna göra något i vårt liv om vi kan allting? Om du förstår vad jag menar. Jag tror ingen som tror sig att kunna allt, men det finns liksom inget utrymme då. Så att i Guds rike kan det vara en fördel att vara svag, helt enkelt. Och sen så är kontrollnivå över våra liv. Vi har ju faktiskt gett Jesus våra liv. Vi har gett bort kontrollen. Och då får vi fråga oss, hur mycket av vår trygghet lägger vi i Guds händer egentligen? Hur mycket utrymme har Gud att ge oss trygghet i våra liv? Det kan vi fundera på. Nu tänkte jag läsa Matteus 6 och 31, men det gjorde Daniel. Vi kan ta den på persiska. Det händer att människor, du vet det var att inte gör oss bekymmer, va? Det händer att människor vill att Gud ska ge tecken på hans existens. Vi kanske själva haft sånt, liksom, att, men Gud visar dig. Liksom. Tänkt så. Jag hörde nyligen en rappare, Hopsin. Jag har inte hört han förut, kan jag erkänna. Jag är inte riktigt med i den senaste musiken, kanske helt. Som i sin video, han uttrycker sin frustration mot Gud, va? De har ju musikvideos, va? Gud, var är du? Uppenbara dig så ska jag tro på dig. Han sjunger såna här saker, liksom. Men Gud har redan uppenbarat sig. Visst ni, va? Han har uppenbarat sig på många sätt. För det första, genom skapelsen har Gud uppenbarat sig. Jag har pratat om det många gånger, den här fantastiska skapelsen vi har utanför våra fönster. Som vi ser här, mitt ibland oss. Det är liksom Guds eget fingeravtryck, va? Någon har gjort det här så otroligt fint och bra så att man förstår att den som har gjort det är också fin och bra, så att säga. Eller hur? Man ser en koppling mellan någonting större i detta fina. Det är lätt att se att det är ingen slump. Naturen har ordning, kretslopp, allt möjligt, beroende av ställning till varandra. Va? Det finns en skönhet i naturen. Det är inget som kommer till av en slump, skönhet. Det krävs en konstnär liksom. Det är otroligt avancerade lösningar och konstruktioner i naturen. Slumpen har inget sinne för estetiska. Det kan inte konstruera ordning eller ge oss människor en känsla vad som är rätt och fel. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer ju från Gud allt detta. Han har uppenbarat sig, Gud, genom skapelsen. Gud har uppenbarat sig genom Bibeln. Vi har fått den här boken för att Gud vill säga oss någonting. Profeter har talat till människor i tider och tider och tider om igen. Det här vill Gud. Så här är Gud. Det här ordet vill berätta för er. På många sätt har Gud uppenbarat sig. Och vi har fått det till och med på papper. Visst är det bra? Ja, vad vill Gud? Ja, men vi läser Bibeln. Vi vet. Han uppenbarar sig genom skriften. Men främsta exemplet på Guds uppenbarelse, det är ju Jesus Kristus, halleluja! Ni är med. Var Markus, va? Ja, gött. Jesus Kristus, där har vi exemplet. Han är Gud. Han är Gud som blev människa, va? Och han vandrade bland oss, va? Han uppenbarade sig. Här är jag. Här är Gud. Jag syns. Jag går mitt ibland er. Eller hur? Och han visar den rätta bilden av Gud. Det är det som är så skönt. Det är det vi ska komma ihåg hela tiden. Hur är Gud? Ja, han är som Jesus. Och hur var Jesus? Ja, vi läser i Bibeln. Han är ju helt fantastisk. Han är ju tidernas största förebild. Han är kärlek. Han hjälper de svaga. Du vet allt han gjorde. Jesus gjorde under och tecken som bara Gud kan. Eller hur? Och ingen annan som gjorde sådana tecken under. Han visade vad kärlek verkligen är när han dog för oss. Så att Jesus är det främsta exemplet på Guds uppenbarelse. Och på de här sätten och många andra har Gud valt att uppenbara sig. Han har valt att göra det. Han har valt att sända Jesus. Han har valt. Det här kan vi se. Det här har Gud presenterat för oss. Varsågod. Eller hur? Gud är ju ingen önskeande som man liksom gnuggar en sån här lampa och så liksom plupp kommer fram en ande och så, vad vill du att jag ska göra för dig, mästare? Nej, det är inte Gud. Hobbesen vill att Gud ska uppenbara sig på hans vis. Vad Hobbesen egentligen säger är: ske min vilja. Eller hur? Han säger: Gud, jag vill att du uppenbarar dig så här och så här. Och säger han: ske min vilja, säger han till Gud. Duger inte det sättet som Gud har uppenbarat sig på? Är det verkligen så illa att vi helst vill kontrollera Gud? Faller vi in i det tänket ibland? Vi vill ha kontroll över Gud liksom. Det är ju hemskt egentligen när man tänker på det. Hur? Ja men usch, de här bibelorden, det här är jobbiga saker. Nej, jag struntar i dem. Olala liksom blundar. Jag gör så här istället. Eller hur ber vi? Gud, hjälp mig med detta i mitt liv. Gör så här i mitt liv. Jag tänker göra så här i mitt liv. Därför, Gud, måste du backa upp mig genom att göra så här, Gud. Gud, jag behöver. Gud, varför gör du inte så här i mitt liv? Eller? Jag överdriver kanske lite grann. Men visst händer det att vi faller in i så här ibland. Att Gud liksom ska göra vår vilja. Var i så fall är överlåtelsen? Vad finns? Sker din vilja i himmelen och på jorden? Vi vill ju gärna ha kontrollen kvar. Vi går till Matteus 12 och 38. Och nu står Jesus där igen med några fariseer och snackar. Det har hänt förr. Sedan sa några skriftlärda och fariseer till honom. 12 och 38 är vi på. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Här begärde farisén ett tecken från Jesus. Ja, men Jesus gjorde ju tecken hela tiden. De var säkert där på grund av ryktet om Jesus, allt han gjorde, va? Han hela sjuka och gick på vatten och matade 5000. Ni känner ju till. Vad gjorde han inte liksom? Men tydligen dög det inte. Nej, det måste ske enligt fariséernas vilja. Och säkert när de ville. Och säkert på deras sätt också. För det hade han gjort något, hade säkert inte det räknats. För han gjorde det på det viset. De har säkert kommit på något, eller hur? Det hade säkert inte dugt till. De försökte kontrollera Gud egentligen. Fariséerna hade ju redan kontroll över Guds ord. De bestämde vad Gud tyckte om vissa saker och vilka regler som gällde. Och följde man inte dem, ja, men då ska man dömas eller något annat. De ville ha kontroll. Hur är det med våran förtröstan på Gud? Att förtrösta på Gud är att tro faktiskt. Gud, att tro att Gud håller liksom mig i sin hand. Tron att han har omsorg om mig. Sen finns det ytterligheter, jag kan dra det också, som inte är bra. Om man liksom, där man liksom lite själviskt och naivt försöker utnyttja Guds välvilja. Om jag tar ut ytterligheterna, alltså det ena diket där borta och det andra diket där borta på en bred väg. Jag tror vi oftast går mitt i. Men ytterligheten är ju att förtrösta på att Gud, att han ska göra allt åt mig. Det är ju ena diket, va? Alltså ren lathet. Jag lägger allt i Guds händer medan jag sätter mig här i soffan och väntar. Liksom. Men Gud är ingen curlingförälder, eller hur? Det tror vi inte. Det andra diket, långt där borta, det är att man liksom försöker kastas ut för första bästa stup hela tiden. Eller gå, ja, i tron att Gud liksom fångar upp mig. Eller man kastas in i fara, liksom. Det är vårdslöshet istället blir det. Och visst skyddar oss när vi går på farliga vägar, det tror jag. Om vi hamnar fel, då finns Gud där, va? Om vi går i hans vilja, om vi genuint genomtänkt försöker tjäna Gud, ja, men då finns han ju där. Eller om vi råkar hamna i problem. Men antagligen kanske, jag vet inte om Gud finns lika mycket där, om vi bara ägnar våra liv åt friklättring utan säkerhet. Eller vi gillar mycket gräl med Hells Angels, va? Jag vet inte om Gud alltid kan backa upp oss då i trygghet, om ni förstår vad jag menar. Då är vi vårdslösa. Om vi gillar äventyr på det viset. Att förtrösta på Gud. Ja, det handlar om att leva för Gud varje dag. Ta varje chans, vara frimodig. Kasta sig ut eller gå på vatten. Alltså göra det osäkra. När det är en vinst för Guds rike. När man förstår att det här kostar på. Jag vet inte hur det ska gå för mig i slutändan här. Jag vet inte. Men jag gör det ändå. För jag vet att det här kommer Guds rike att tjäna på. Den vinner på det. När jag gick i lågstadiet. Det var länge sedan. Så hade jag mardrömmar. Ibland. Och jag hade en återkommande mardröm faktiskt. Som jag hade. Jag hade samma mardröm 3 gånger. Har ni varit med om det? Konstigt, va? Jag var jätteskrämd över det här. Uff, det var så otäck. Skulle jag berätta den skulle ni bara tycka att den var jättelöjlig idag. Men den var väldigt läskig för mig när jag gick på lågstadiet, va? Och jag bad till Gud då. När jag var så liten. Och jag bad innerligt Gud. Låt mig slippa mardrömmar liksom. Hjälp mig. Låt mig inte drömma mardrömmar. Och sen dess har jag inte drömt mardrömmar. Det är sant. Jag har haft någon konstig dröm ibland så här, som är orolig och så, men oftast drömmer jag ingenting. Men Gud hörde den bönen. Jag har inte drömt, inte mardrömmar. När jag gick i mellanstadiet så var jag mörkrädd. Jag bodde i Tallåsen utanför Ljusdal, ungefär som Lugnås, Mariestad. Tallåsen ungefär som Lugnås. Men då hade vi också en skola i den byn, och så brukar jag gå till skolan, och då brukar jag gå när det var vinter och mörkt, så fanns det en genväg i alla fall man kunde gå. Och när det var vinter och mörkt så var det en skog som var lite så här stor, och som var ett ruckel man gick förbi på den här vägen som så var lite så här lite otrevligt. Och det var lite läskigt kanske ibland, så ibland fick man småspringa lite när man var mörkrädd. Men jag tyckte, varför kan inte jag vara trygg? Så jag började be till Gud där också. Och tänka också, Gud, du är ju med mig. Jesus är ju med mig. Änglar finns med mig, det har mamma sagt. Och skydda mig, va? Och jag började försöka sätta mitt förtröstan till Gud där när jag gick i mörkret. Gud, du är med mig liksom, där jag gick i mörkret. Men på något sätt så blev det bättre och bättre där. Jag tror inte bara att det är för att man växer upp, utan jag är inte mörkret alls idag överhuvudtaget, men när jag var liten så kunde jag vara det. Och jag tror att har man sin förtröstan på Gud så hjälper det. Och det hände väl att det kom tillbaka någon gång, och då fick man återigen bara komma till Gud igen och förtrösta på honom, va? Att det är inget farligt med mörker. Och det är så att du kan bära på rädsla och oro. Det händer att kristna kan vara rädda för döden också. Det är så. Och det ska man inte bara vifta bort eller liksom förlöjliga och säga att nej, det får du inte vara för du tror på Jesus. Utan det kan vara så. Och det ska vi ta på allvar, för den människan är det allvar för, va? Men jag säger det att Jesus kan hjälpa. När man vågar sätta större förtröstan till Gud, släppa saker, då kommer även oro, rädsla, osäkerhet att minska. Du kommer bli starkare, tryggare och frimodigare. Så om vi gör Gud till vår stora trygghet i livet, vågar släppa kontrollen överallt, släppa vår kontroll kanske till andra också, alltså ge dem kontroll, ge dem förtroende, släppa kontroll till Gud, alltså inte sluta med bilbälte som ni förstår jag menar, eller göra något annat dumt, utan men att du ger Gud chansen att få vara din trygghet, va? Ge Gud, testa Gud, ge han chansen att få vara din trygghet, och då kommer du att växa i din tro. Det är säkert. Jag tror att vi kan be och ge Jesus större plats som vår trygghet i våra liv. Och förtrösta mindre på mänskliga trygghet och såna här saker. Och Gud uppskattar när vi ger honom förtroende. Du liksom tar honom på allvar då. Nu ska jag läsa en psalm av David. Eller jag läser de första 5 verserna i psalm 25. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken, men den trolöse ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Amen. Jag tänkte att vi sjunger nu en sång om trygghet. Och så tänk på orden i den här texten. Och gör den till din bön till Gud. Gör den, be den här med hela hjärtat, va?